Vi vill varna känsliga lyssnare för våldsamt innehåll.
Benvenuto a Mafia Podden.
Det är som ett företag med egna kontor över hela Japan. Det har till och med en egen hemsida och visitkort. Det styrs av en boss som är gudfader. Och gruppen Yamaguchi är inne på sin sjätte ledare. Det är den starkaste och största maffiorganisationen i Japan. Sedan 1900-talet har gruppen regerat över många delar i den undre världen. Man har nu ett av Japans mest kända logga. De började med beskyddarverksamhet till att ta sig in i underhållningsbranschen med modeller, sångare och filmkändisar. Det utvecklade sig sedan till fastighet- och byggbranschen. Som så många andra maffiaorganisationer hamnade det till slut inom politiken och i styrelserummen på stora bolag. Denna historia handlar om den gamla fiskarföreningen som utvecklar sig till en av världens största brottssyndikat. De är Yamaguchi Gumi. Denna organisation agerar i det offentliga, som många andra Yakuza-familjer. De har kontor över hela landet som de styr sin verksamhet ifrån. När man kliver in genom entrén möts man av deras budord som står skrivna på väggen så att alla kan se vad de står för. Yamaguchi Gumi är den japanska maffians största organisation med över 20 000 medlemmar. Gumi betyder grupp. Detta brottssyndikat var från början en fackförening för fiskare och hamnarbetare i staden Kobe. Den startades år 1916 av Harukichi Yamaguchi som gett namn till organisationen. Han föddes den 1 januari år 1881, några år efter samurajernas sista strid. Han blev så småningom den första Kumicho, gudfaden i Yamaguchi-klanen, som skulle komma att bli den mäktigaste och största av alla Yakuzas grupper. Han behöll sin ställning i 10 år. Sedan tog hans son, Noboru Yamaguchi, över, som var 23 år. Hans far dog flera år senare. Hans son styrde över gruppen tills år 1942, under ett våldsamt andra världskrig. År 1946 tar Kazuo Taoka över och blir den tredje gudfaden som tog organisationen till högre höjder. Taoka föddes den 28 mars år 1912 på en av Japans största öar. Hans familj var bönder och hans far dog innan hans födsel. Han hann fylla 4 år, sedan gick hans mor tragiskt nog bort. Han överlämnades till släktingar. När han var i tonåren så lämnade han skolan och levde på gatan. Genom gatans hårda liv lärde han sig hur man överlever och skyddar sig. Han blev en duktig streetfighter och när han var 16 år mötte han den 10 år äldre Noboru Yamaguchi som tog tonårspojken under sina vingar och gav honom vägledning inom Yamaguchi. Som fighter var han känd för att han klöste folk ögonen och fick då smeknamnet The Bear. Han arbetade sig upp i maffiagruppen och fick allt mer respekt. År 1937 blev han dömd till fängelse för mord och satt i 6 år. 3 år efter att han hade kommit ut ur fängelset, då han var 33 år gammal, blev han vald till Yamaguchis nästa ledare. Maffiagruppen bestod bara av ett fåtal medlemmar och var inte alls särskilt stora. Men när De Beer tog över så gjorde han några mannar till underbossar och som själva fick ha egna familjer att styra över. Så började utvecklingen av strukturen av Yamaguchis uppbyggnad. År 1944 gifter han sig med Fumiko som var några år yngre än honom. Han regerade över Yamaguchi i två decennier tills år 1966 då De Beer blev anklagad för flertalet utpressningsförsök. Det blev starten på en lång rättsprocess. På 70-talet kunde man se att Japans premiärminister var involverad med Yamaguchi då han sågs besöka flera begravningar och bröllop som var knutna till maffian. De Beer förbjöd sina medlemmar att använda eller sälja droger. Under andra världskriget så användes amfetamin av militären för att hålla sig alerta och hjälpa mot hungern som reducerade kraftigt. Kamikaze-piloter fick drogen inför sina självmordsuppdrag under andra världskriget. Amfetaminmissbruket nådde flera delar av samhället då även en del av folket ville reducera hungern och trötthet. Det ledde till ett omfattande missbruk som orsakade att brotten ökade, vilket var något som De Beer uppmärksammade och försökte sätta stopp för genom att förbjuda sina medlemmar att röra narkotika. Även Yakuza jobbar med politiken och kan påverka den, precis som bossarna i den italienska maffian har gjort i generationer för att skapa sig makt och tjäna pengar. Under De Beers styre så ordnade han viktiga kontakter till organisationen och tog dem upp till en politisk nivå efter krigstiderna som hade varit. Yakuza och dess grupper, framförallt Yamaguchi, hade visat framfötterna i den japanska politiken. De kunde styra flera tusentals röster i flera delar av landet. De Beer hade en viktig person som var nyckeln till politikerna. Hans egna högra hand, Yoshio Kodama. Han var den som hjälpte De Beer med att knyta nya kontakter. Han var en viktig person i organisationen och hade hunnit med en del i sitt liv som hade inbringat hans värdefulla kontakter. Kodama var ett år yngre än sin chef och hade tidigt organiserat ihop en grupp män som skulle planera att mörda japanska politiker. År 1932 åkte han på ett fängelsestraff på 3,5 år. När han hade avtjänat sitt straff blev han kontaktad av den japanska regeringen som gav honom förslag om att hjälpa dem, vilket han gjorde. Uppdraget gick ut på att han skulle hjälpa regeringen med att ta in krigsmaterial som de behövde. Och det var inga problem, eftersom att han hade goda kontakter inom området. I samma veva gav han sig in i droghandeln. När han tog in varor åt själva regeringen passade han på att smuggla in droger ihop med krigsmaterialet. Han hade satt ihop en välorganiserad grupp av män som hjälpte honom med smugglingen av opium. Detta gjorde honom till en välbärgad man. När han knappt var 34 år var han redan en av de rikaste i Japan. Bara på opiumsmugglingen drog han in 175 miljoner dollar. Den förmögenheten skulle han senare använda delar av att försöka stoppa kommunismen. Han åkte in i fängelset i slutet av andra världskriget och det var amerikanerna som låg bakom hans gripande. De hade klassat honom som en krigsfånge och han skulle få vara inlåst under en väldigt lång tid. Efter ett tag kom amerikanerna med ett förslag till Kodama. Med andra ord, de behövde hans hjälp. De ville att han skulle spionera och strida mot kommunismen som började ta över Kina som påverkade amerikanernas intressen. Det långa fängelsestraffet han skulle få varade inte särskilt länge då han fick lämna fängelset i förtid för att vara spion. Han fick dessutom betalt för att göra detta.
När inbördeskriget var slut år 1949 betalade CIA Kodama för att smuggla ut tungsten från Kina. Tungsten finner man mestadels i Kina då de har mer än hälften av all tungsten som är den metallen som klarar högst värme. Det metalliska ämnet används främst till glödlampor. Tydligen fick aldrig CIA sitt smuggelgods. Det kom aldrig fram. Men Kodama behöll ändå sin betalning för arbetet. På 70-talet var han återigen involverad med amerikanerna. Kodama var en av frontfigurerna i Lockheed-skandalen tillsammans med den amerikanska regeringen och CIA. Flera miljoner dollar ska ha överlämnats till honom för att användas till mutning. Denna skandal handlade om det amerikanska företaget Lockheed. Det tillverkade stridsflygplan och ville att deras försäljning skulle gå smidigare och snabbare av modellen F-104 Starfighter. Lockheed, med hjälp av Kodama, mutade högt uppsatta tjänstemän i den japanska regeringen. Skandalen sträckte sig även till regeringstjänstemän i Tyskland, Italien och Nederländerna. Med dessa länder inräknade uppgick summan till 22 miljoner dollar i mutningar. Den italienska presidenten Giovanni Leone, som hade godkänt affären, fick avgå efter denna mutskandal och premiärministern fick 4 månaders fängelse. I Japan lyckades man sätta dit endast en man och det var Japans premiärminister. Han dömdes inte för mutbrott utan för valutaregleringar och fick 4 års fängelse. Men konstigt nog slapp han sitt fängelsestraff. Det saknades fortfarande 6 miljoner dollar i skatteintäkter för flygplansdealen i Japan. En 28-årig man har flygit runt över ett överklassområde som tillhör Tokyo och spanat på ett hus ett tag för att kunna lägga upp en strategi. Hans plan är att utföra en flygattack. Efter att ha rekat av området så känner han sig redo. Tidigt en morgon i mars år 1976 har han förberett att 2 vänner till honom skulle följa med till flygplatsen som täckmantel för hans planer. Flygplatspersonalen och hans 2 vänner trodde att han skulle filma material till en film, för den ena vännen var kameraman. Hans utstyrsel bestod av en kamikaze-pilotuniform. På höger arm var den klassiska symbolen och även det vita pannbandet. Han poserade framför sitt hyrda flygplan för kameramannen. Sedan hoppade han in i flygplanet, en Piper Cherokee, och de 2 andra i ett tillhyrt flygplan och rullade ut på startbanan, redo för att lyfta. De flög runt i cirka en timme. Då ropade han till sina vänner i radion att han skulle göra ett ärende och kolla en sak, och flög mot villan han hade spanat på tidigare, vilket han snart skulle ha i sikte. Han flög allt lägre ju närmare han kom sitt mål. Han cirkulerade 2 gånger runt villan innan han plötsligt störtdök och ropade ut ett sista meddelande i radion. Länge leve kejsaren, skrek han. Sedan åkte han rakt in i villan och kraschade i husets veranda på övervåningen. Hittills hade hans självmordsplan gått som planerat. Nu återstod det att se om hela hans plan skulle lyckas. När planet kraschade utbröt en brand på husets 2 våning och 2 av husets tjänstefolk skadades svårt. Men kamikaze-pilotens mål hade befunnit sig i 2 änden av huset och hade inte fått en enda skråma av attacken, förutom en chock av att få ett plan kraschat på sin veranda. Målet var den japanska maffians mäktigaste högra hand, Kodama. Hans livvakter hade agerat direkt och försökt släcka branden. Brandkår, polis och sjukvårdspersonal kom snabbt till platsen. Det dröjde inte länge innan media fick nys om händelsen.
Piloten var en ung fanatisk man vid namn Maeno. Han hade gått på universitetet i USA och ville bli skådespelare. Han var med i flera så kallade pinkfilmer och till det yrket kombinerade han sin fascination för samurajerna. Maeno var fast besluten i att man skulle följa samurajernas hederskodex. Kodama var en man som även förespråkade för förändringar i Japan och hade en grupp män som träffades och diskuterade. Maeno deltog på några möten och såg upp till Kodama. Men när Lockheed-skandalen kom fram så upprörde det den unga mannen. Det gick emot hans värderingar och bröt mot hederskodexen. Det var ett svek och förräderi. Företaget som Kodama hade tagit emot pengar av var det bolag som tillverkade flygplanen som bombade deras land under andra världskriget. Kamikaze-uniformen som Maeno hade burit var det som piloterna i den kejserliga armén bar. Deras uppdrag var självmordsattacker som utfördes genom att man kraschade sitt flygplan med sig själv i mot sitt mål under andra världskriget. Några år efter mordförsöket på Yamaguchis högra hand, Kodama, så befann sig De Bear på en nattklubb och dansade i Kyoto. När bossen plötsligt blev beskjuten och träffade i nacken av ett skott. Han klarade sig från mordförsöket och skytten återfanns några veckor senare i skogen i Kobe, död. Han tillhörde ett rivaliserande gäng. De Bear hade regerat i 30 år och gjorde Yamaguchi till en av världens största maffiaorganisationer. Yamaguchis gudfader höll makten fram till år 1981 då han gick bort i en hjärtattack. En månad efter sin död skulle han ha varit i rättegång gällande utpressning från 60-talet. Efter hans död ska en ny gudfader väljas, men innan det var klart fick hans fru Fumiko ta över rollen som högste ledare för Yamaguchi. Hon sägs vara den första kvinnliga ledaren för Japans största maffiagrupp och den kvinna som styrt längst. Under tiden uppstår det en konflikt mellan två män som båda vill ha den mäktiga positionen. Och samtidigt så dör Kodama i en stroke några veckor efter nyårsafton år 1984. Han avled fridfullt i sitt hem. Samma år väljs Takenaka till slut till den nya ledaren och blir Yamaguchis fjärde gudfader, 50 år gammal. Men detta var inte alla nöjda med. Hans rival Hiroshi Yamamoto, som är boss över 3000 mannar, lämnar gruppen och bildar en egen, Ichikawa Kai. Det gjorde så att ett gängkrig utbröt mellan dem som kom att kallas för Yamaichi-kriget som ledde till hundratals skottlossningar där över ett tiotal medlemmar miste sitt liv och hundratals skadades. På Hawaii år 1985 blev flera Yamaguchi-medlemmar gripna och åtalade för att ha försökt smuggla 5 automatvapen, 100 pistoler och raketgevär in till Japan. Man misstänkte att vapnen skulle användas i det pågående gängkriget. Samma år blev Takenaka mördad när han lämnade en byggnad i Osaka där hans flickvän bodde. 2 av hans mannar blev också skjutna till döds. Det kom över 1000 svartklädda män i kostym till den 51-åriga bossens begravning för att hedra honom. Hans tid som gudfader varade inte länge. Året efter går den första gudmorden Fumiko Taoka bort, 66 år gammal.
Yoshinori Watanabe blev Yamaguchi-klanens 5:e ledare år 1989. Klanen bestod av över 100 maffiabossar som hade hand om egna familjer och Watanabe styrde över dem alla. Yoshinori Watanabe föddes den 5 januari 1941, precis i början av andra världskriget. När han hade gått klart skolan flyttade han till Tokyo och började jobba med att tillverka nudlar, vilket han arbetade med i 2 år. Han flyttade sedan vidare till staden Kobe där han gick med en av Yamaguchis familjer. Han visade sig ha talang för att lösa problem och konflikter samt att han var en duktig medlare. År 1961 fick han ett fängelsestraff på 1 år för vapeninnehav, men när han kom ut steg han i rangordningen. Cirka 20 år senare hade han klättrat så högt att han blev boss över en egen familj. Bara några år efter blev han äntligen gudfader för Yamaguchi. Under ceremonin som utfördes när en ny ledare skulle väljas deltog över 100 maffiabossar. Ceremonin utförs enligt gamla traditioner där speciella kläder ska bäras. Den nya 41-åriga gudfadern gav ett stort ingivande av lugn och stabilitet. Han var inte heller mycket för att synas utan var väldigt privat av sig och ställde inte upp på några intervjuer till media. Han var en man som var förtjust i kinesisk historia och gillade spela golf. Denna lugna sida hos Watanabe gjorde så att det inte blev många ändringar i organisationen under de första åren som ledare. Men helt plötsligt, i början på 90-talet, gjorde han drastiska förändringar. Han hade flera möten med folk och rivaliserande grupper och värvade dessa som medlemmar. I slutet av 90-talet hade Watanabe lyckats värva flera tusen nya medlemmar. Den 17 januari år 1995 skedde en jordbävning i staden Kobe där gudfadern Watanabe bodde. Det var över 6000 personer som omkom. Han bodde i ett storslaget hus som många kallade för slottet. Turligt nog för Watanabe klarade sig hans hem helt utan skador efter katastrofen. Gudfadern skänkte massvis av pengar till de drabbade samt att hans organisation delade ut 20 000 gratisluncher till de behövande. Det rapporterades mycket i media om att det var Yakuza som var först på plats för att hjälpa människor efter naturkatastrofen. Från Yamaguchis huvudkontor delade ut mat och förnödenheter till de utsatta. Organisationen skulle även dra en del vinning från denna jordbävning. Flera personer vars hus eller fastigheter som hade kollapsat eller förstörts hade inte råd att återställa skadorna. På grund av detta köpte Yamaguchi flera fastigheter till ett bra pris av folk som var i akut behov av att sälja. Att Yamaguchi behövde renovera var inga problem för dem då de redan var involverade i byggbranschen innan jordbävningen. Bara att fixa skadorna i staden Kobe kostade över 120 miljarder dollar.
Watanabes högra hand, Masaru Takumi, var en mäktig man och blev mördad år 1997. Det gjorde att gruppens struktur rubbades och de fann ingen ersättare på 8 år, vilket skadade gruppen än mera. Till slut så blev Shinoda vald att ta över. Men bara kort efter så valde gudfadern Watanabe att gå i pension, vilket var något som var väldigt ovanligt inom Yakuza. År 2005 blev Shinoda den högste och sjätte ledaren för Yamaguchi. Shinoda föddes den 25 januari år 1942 och startade sin kriminella karriär på 60-talet då han gick med i en av Yamaguchis undergrupper. På 70-talet blev han dömd till fängelse i 13 år för mord. Han hade dödat en Yakuza-boss från en rivaliserande grupp med ett samurajsvärd, en så kallad katana. I början på 80-talet så bildade han en egen undergrupp till Yamaguchi tillsammans med en vän. Med den nya gruppen lyckades han inta territorium som Yamaguchi ännu inte hade expanderat till. Men tack vare Shinoda så utökade de sitt revir samt fick flera nya medlemmar. Ett par år efter millenniumskiftet så nådde Shinoda den högsta maktpositionen och bossade över 40 000 medlemmar. Närmare bestämt så skedde ceremonin för den nya ledaren den 29 juli år 2005. Han vill inte framstå som en gudfader som omgav sig i lyx. När han skulle till ceremonin tog han tåget dit och inte en privat chaufför med limousin. Med den nya maffiabossen vid makten skulle organisationen utökas än mera. De ville ha större plats i Tokyo, vilket skulle skapa problem med de andra Yakuza-grupperna som hade sina revir i huvudstaden. Men Yamaguchi var störst. Bara 4 månader senare blev Shinoda gripen för illegalt vapeninnehav, åtalades och dömdes. Han fick börja sin tid som gudfar i fängelse, där han satt i 6 år. Han delade De Beers ogillande för droger och lät förbudet för användning och försäljning av narkotika vara kvar i organisationen. Enligt Yamaguchi så anser de att droger är värre än alla andra brott, såsom prostitution och beskyddarverksamhet. Det är en skymf att hålla på med droger, och det har de klargjort på sin hemsida. Narkotika försvagar landet och får folk att begå våldsamma brott, därför tar de avstånd från det. Den 17 april år 2007 mördades borgmästaren för Nagasaki av en Yakuza-medlem vid namn Shiro. De båda männen hade hamnat i en konflikt om att maffiamedlemmen ska ha skadat borgmästarens bil. År 2008 dömdes Shiro till döden, men ändrade sedan till livstidsfängelse. Samma år så behöver maffiabossen Tadamasa Goto en ny lever, vilket han ska få på en klinik i USA. Men detta får de amerikanska myndigheterna reda på och sätter stopp för hans planerade transplantation. För att få sin njure så bestämmer han sig för att ge information till FBI om Yakuza-medlemmar. Han beviljas visum och kunde genomföra sin operation i USA. Konsekvenserna för hans handling gentemot maffian blev inte så blodig som han först hade trott att den skulle bli, utan man splittrade på den familjen som han var boss för, och de medlemmar som tog hans sida bannlystes från organisationen.
År 2011 sker en till jordbävning i Japan. Denna gång var det en tsunami som slog till mot den japanska kusten. Jordbävningen mättes till 9 på Richterskalan och ödelade flera delar av det drabbade området. Varningssystemet för tsunami hade en minut innan den slog till varnat folk, vilket gjorde att miljontals människor hann ta sig till säkerhet. Denna jordbävning är en av de kraftigaste i världshistorien och tusentals människor miste livet. Skalvet gjorde att Japans största ö förflyttade sig cirka 2,5 meter mot Nordamerikas håll. Detta påverkade jordklotets jämvikt och gjorde att ett dygn hade blivit 1,8 mikrosekunder kortare. Detta blev förödande konsekvenser av denna jordbävning och tsunami. Förutom alla som miste sina liv orsakades bränder och explosioner på viktiga byggnader, som bland annat några kärnkraftverk. För att återställa alla skador hamnade notan på 900 miljarder kronor. Detta blev den dyraste naturkatastrofen i historien. Även denna gång rapporterades det om att Yakuza var först på plats och hjälpte till. Deras motto är att hjälpa de svaga, men de får bara göra det i skymundan. De får inte få en heroisk status av media eller klassas som bättre än myndigheterna. De köper snabbt upp varor runt om i landet och fraktar till de drabbade områdena. Detta har gjort att man kritiserat myndigheternas agerande för att det tar flera dagar på sig innan det är framme med hjälp och förnödenheter. Yakuza är där redan inom 48 timmar och hjälper till. En månad efter den historiska naturkatastrofen kommer Shinoda ut ur fängelset, 69 år gammal, och styr över 35 000 maffiamedlemmar.
År 2012 frös USA alla bolag och tillgångar som hade kopplingar till Yamaguchi och dess ledare. Detta gjorde USA även mot mexikanska kartellen Los Zetas och delar av ryska och italienska maffian. Yamaguchis splittring som skedde på 80-talet skulle återigen upprepas år 2015 när de firade att deras organisation funnits i 100 år. Den nybildade gruppen som hade brutit sig loss kallar sig för Kobe Yamaguchi Gumi. Vid denna tidpunkt hade hela Yamaguchi över 20 000 medlemmar, vilket är mer än 40% av alla medlemmar i Yakuza. Många av deras affärer är lagliga, vilket gör att det är svårt att få tag på dem. De har tagit sig in på flertalet legala marknader och branscher, har satt upp ett välfungerande nätverk av sammansatta personer. De står för en stor del av underhållningsbranschen, något som de gjort sedan andra världskriget. Och tack vare De Bear och hans högra hand Kodama tog de sig in på politikernas spelplan. De äger stora delar av sexindustrin och genom många av sina bordeller och eskortfirmor har de värdinnor som är välinformerade om vad deras uppgift är. Att samla information av sina klienter som kan användas av Yamaguchi i utpressningssyfte. Detta var något som hade utförligt gjorts sedan 1800-talet då The Black Ocean Society öppnade flertalet bordeller som täckmantel för deras hemliga sällskap, så att de hade flera ställen där de kunde ha sina möten och en bordell var perfekt. Men männen i detta hemliga sällskap hade även instruerat sin personal på bordellen att försöka få information av sina kunder. The Black Ocean Society hade Kodama varit medlem i sedan 20-talet och ansågs då vara en terroristgrupp som ville återgå till det gamla Japan och följde samurajernas hederskodex. Yamaguchi-maffian drar in över 6 miljarder dollar per år och hela Yakuza drar in cirka 45 miljarder dollar. Det är starkt rotade i Japans ekonomi och kommer nog alltid finnas då det sägs att det står för hälften av landets ekonomi.
Det här var det sista avsnittet för den här säsongen och vi vill tacka alla er lyssnare. Tack för era kommentarer och all den feedback ni gett oss. Vi kommer ta med oss allt och se till att nästa säsong blir ännu bättre. Vi hörs.
La mafia uccide il silenzio pure.